Välkomna till denna kvälls lektion. Vi ska försöka repetera det vi har sagt tidigare. Vi har kommit fram till Romarbrevet kapitel 12. Och det är ju på något sätt ett avstamp, för det blir en ny typ av undervisning från kapitel 12 och framåt, det som kallas för förmaningar i Paulus brev. Han har ju normalt en läromässig del, och sen kommer förmaningar i slutet av hans brev då. När han ger praktiska råd hur man ska applicera det man har lärt sig i de första kapitlen. Och därför så börjar ju faktiskt Romarbrevet 12 med ordet därför. Så står det på det i 1917. Men det hänvisar till det som är sagt tidigare. Det är alltså inget nytt kapitel så att det är kopplat bort ifrån det som är sagt tidigare. Därför måste vi sätta här är den litterära översättningen. Literal translation står det. Therefore, brothers. Därför, i spanskan också. Por consiguiente, alltså. Följaktligen. Och i King James är det också therefore. Det betyder alltså att det är konsekvensen av det han har undervisat tidigare. Det kommer nu här i kapitel 12. Och då måste vi ju hålla i minnet vad han har undervisat tidigare då. Och det kommer ju en fråga, vad är det han säger? Varför förmanar han nu bröderna? Och då tror vi här att i första hand är frågan om icke-judar. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar och så vidare. Vi ska titta på ett kapitel, men innan så måste vi titta bakåt. Därför förmanar jag er, mina bröder. Varför då? Nu kommer alltså en lång lista med goda uppmaningsregler hur man ska leva. Och det är just därför det jag har sagt tidigare. Vad har han sagt tidigare? Ja, det var mycket han har sagt. Romarbrevet är mastigt och det är svårt att hålla minnet. I minnet det som är sagt. Men någon skulle kunna säga att ja, allt han har sagt från kapitel 1 till 11 ligger till grund för det som kommer i kapitel 12. Det kan ju vara helt rätt. Där han talar om att alla är syndare och det finns en frälsningsväg. Och det är genom Jeshuas död och uppståndelse både för judar och icke-judar. Och det ger otroliga konsekvenser i vårt förhållande till den evige. Och ger oss makt att kunna leva i seger över synden och leva i anden. Och sen tar han upp förhållandet då mellan Israel och folken. Om det här Yeshua-projektet och frälsningen är så viktigt, varför har inte Israel tagit emot det då? Och då förklarar han och ger ett svar på det. Hur Gud har gjort detta för att frälsa hedningarna och på så sätt också få Israel att genom hedningarnas mottagande av frälsningen skapa en situation där judarna blir avundsjuka och vill ha tag på det som hedningarna har fått. Och det tror jag ligger till grund för det Paulus säger här. Därför förmanar jag er, mina bröder. Man skulle också kunna tänka sig att han går tillbaka bara till de sista verserna i kapitel 11. Och det ska vi titta på. Det står ju så här. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Om vi bara tar ut de här små orden här. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Allting tillhör honom. Då kan vi dra slutsatsen som vi ser då i kapitel 12, vers 1. Därför förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, avskilt eller heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Eftersom allting tillhör honom så uppmanar jag er nu att frambära era kroppar till att tjäna Gud. Det är ju den närmsta kopplingen. Men jag skulle också vilja dra tillbaka det ännu längre, som jag sa tidigare. Att tänka på hedningarna nu då. Eftersom det finns ett sätt för de inympade från folken att skapa en helig avundsjuka, om vi får uttrycka på det sättet, ibland judarna, så att de vill ta emot det här frälsningsbudskapet som hedningarna har tagit emot genom Yeshua. Då måste hedningarna lära sig att leva på ett sätt som gör att judarna blir avundsjuka. Eftersom nu ni icke-judar har som uppgift att skapa avund hos judarna, därför uppmanar jag nu er, mina bröder, mina syskon i tron, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande och avskilt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Om ni nu lever på ett rätt sätt, då kommer det här att produceras som jag har skrivit om tidigare. Att genom er livsstil, genom er Guds fruktan och er ett sätt att uttrycka er tro och omvändelse och att ni tjänar Israels Gud, så kommer judarna att ta emot frälsningen också på det sätt som ni har gjort. Det är ju en intressant tanke. Om vi nu har det här i bakhuvudet när vi fortsätter gå in i Romarbrevet 12, så kan det hjälpa oss. Och vi ska titta på texten här nu. Vad innebär det nu det han säger? I första hand så är ordet förmanar, det här är inget negativt eller något, vad ska vi kalla det, pekpinneaktigt ord. Utan det är frågan om att uppmuntra. Ordet förmanar, det, jag vet inte riktigt hur det förstås på svenska. Men det kan ju vara negativt. Jag ska se vad... I call on you through the compassion of God. Han understryker ju här också att det är genom Guds barmhärtighet som han kallar på eller förmanar eller uppmanar dessa trosyskon. Guds barmhärtighet som gör att den här överlåtelsen till Gud i tjänst, till Guds tjänst, grundar sig inte på tvång. Och det här är väldigt viktigt, för ett offer inom halachan, alltså judisk lagstiftning, blir inte välbehagligt om man inte är glad när man frambär det. Så den som kommer sitt offerlam till templet måste alltså ha en känsla av att det här är någonting frivilligt. Jag gör det utav glädje, av tacksamhet. Och jag gör det därför att det är vägen att komma nära Gud. Och om man då offrar med ovillighet, med motstånd och låter Yetzer Hara, den onda dragningen i ens inre, ge en felaktig attityd, då blir det inte välbehagligt, det offer man ger. Här är frågan om att överlåta sig frivilligt, överlåta sig av ett villigt hjärta. Och därför så uppmanar Paulus vid Guds barmhärtighet att man ska göra det då. Så har jag förstått den här texten. Man frambär sina kroppar. Det betyder alltså att man ställer sin kropp, sitt liv i Guds, till Guds förfogande. Det jag gör med mina lemmar, med mina kroppar, det har allting med Gud att göra, en hel överlåtelse. Och vi kan väl också säga det att enligt judisk lag så finns det bara en typ av offer som icke-juden får offra i templet, och det är hel offret, alltså olla heter det på hebreiska. Det är alltså det som är översatt som brännoffer. En icke-jude fick inte komma med syndoffer och inte skamoffer och inte gemenskapsoffer, utan han fick bara ge ett brännoffer, ett heloffer till Herren. Och det ser vi exempel på. Patriarkerna gjorde ju det. Det de offrade, det var heloffer. De offrade hela djuren till Herren. Så mycket tyder på en helöverlåtelse. Det talar om att man ger allt vad man har. Och det är ju intressant att just det som ligger till grund för den här texten då, när det gäller de icke-judarnas gudstjänst i sin andliga gudstjänst, som det står översatt här, det har med heloffret att göra. Hade det varit ett gemenskapsoffer översatt till svenska bibeln här som tackoffer, där i svenska folkbibeln står det faktiskt gemenskapsoffer, vilket är en bättre översättning, shlamim. Och där är det frågan om att man ger en bit till prästen och resten får man äta själv då tillsammans med sin familj. Och det innebär då att hela offerdjuret ges ju inte i offer på det sättet att man blir av med det, utan man får ju själv njuta av det här då. Men det är inte det typet av offer som Paulus talar om här i Romarbrevet 12. Utan där är frågan om ett heloffer där man inte får någonting själv. Så när du ger dig själv till Guds tjänst, så får du räkna med att han är din herre. Han är, du står alltså totalt till hans förfogande. Allt vad du gör, allt vad du tänker, allt vad du, hela din inriktning på livet är för att tjäna Gud. Därför står det också att det är ett levande offer. Här är inte frågan om att man ska dö på så sätt att man blir oaktiv, utan jag lägger mig på altaret. Ja, för mig själv så är jag egentligen död. Han har ju tagit upp det tidigare. Ni ska räkna er som döda från synden, men levande för Gud i Messias Yeshua då. Så gentemot synden så har vi en barriär som säger att vi har ingenting med det att göra. Vi vill inte ha med synden att göra, utan det liv vi lever, det lever vi för Gud i Messias Yeshua. Och här är alltså ett levande offer då. Normalt så ger man ju döda djur som offer, men i den här appliceringen då i det personliga livet så är det frågan om att jag i mitt liv lever på ett sådant sätt att hela mitt liv blir ett offer åt den evige. Välbehagligt offer, en andlig tempeltjänst. Ordet andlig, det kan man diskutera här. På grekiska så är det ett ord som talar om rationellt, alltså tankemässigt. Men det går också att förstå i de hellenistiska texterna som en andlig gudstjänst. Jag ska inte gå in på de här diskussionerna om betydelsen på alla ord här, utan för det blir för mycket. Men det vi kan lära oss av det här, det är ju att det är frågan om att jag i mitt sinne och min ande tjänar Gud. Och det säger Paulus också i Romarbrevet, jag tjänar Gud med min ande i 1 och 9 tror jag det. Och det gör att om jag nu tjänar Gud i min ande, så kommer min kropp att vara tvungen att lyda anden och göra det som anden vill. Och nu så talar han om ett praktiskt sätt att kunna komma upp till den här helöverlåtelsen. Och den tycker jag är ett av mina favorittexter i Paulus undervisning. Jag tror vi ska ta det i folkbibelns version. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom, eller som 1917 säger, som är välbehagligt. Men jag skulle vilja ta det i rätt ordning här. Det är lite synd att det blir blandat här. Det som är gott, välbehagligt och fullkomligt står det i 1917. Det står också i den spanska översättningen här. Och i den Little Translation står det good, pleasing and perfect will of God. Och den här stegen vill jag att vi ska titta på. Så vi går tillbaka till 1917. För det första så säger Paulus att vi inte ska skicka oss efter eller anpassa oss till den här världen. Tidsålderns väsen, det står det i 1917, vilket jag tycker är bättre. För det uttrycker alltså den andemakt och den attityd och dessa värderingar som finns i denna världens system. Och det är Johannes, han skriver om vad som finns i världen. Ögonens begärelse, köttets begärelse och högfärd över detta livets goda. Det är ett sammandrag av vad som finns i världen. Och det är alltså en ande som finns i världen som är frånvänd Gud. Den anden och de värderingar och de aspirationer som finns i den här tidsålderns väsende tillhör inte de som har gett sina liv till Gud. Det är motsatsen. Den som vill vara världens vän, han blir Guds ovän, står det skrivet. Vad är det som finns i världen? Jo, det är ju att du ska förverkliga dig själv. Du ska göra din vilja. Du ska njuta det du kan. Du ska göra det som gör att du själv får ut mest av allting. Och det här är ju motsats då. När man vill tjäna Gud, då säger man, jag vill inte tjäna mig själv längre. Jag vill inte få ut det som tillfredsställer mig, utan jag vill göra vad som tillfredsställer Gud. Jag vill göra hans vilja, jag vill inte göra min vilja längre. Och det är alltså motsats attityd till den här världens väsende. Och då, hur ska man då kunna göra motsatsen till världens tänkande? Jo, det är att man tar reda på vad Gud vill. Och här står det i den här versen. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad vill Gud att jag ska göra? Och det är min grundinställning när jag har den här helöverlåtelsen. Här står jag nu till ditt förfogande, Fader i himlen. Vad vill du med mitt liv? Gör med mig vad du har tänkt. Vad du har skapat mig till. Jag vill inte leva för mig själv. Jag vill leva för dig. Visa mig vad du vill att jag ska göra. Det här är precis det Paulus talar om. Den som kommer till den punkten och håller kvar den i sitt liv varje dag i sitt liv kommer att bli ett exemplariskt Guds barn som är del av det folket som kommer att skapa en avundsjuka ibland judiska folket till att ta emot samma frälsning som du har tagit emot. Vad är Guds vilja? Jo, Guds vilja, det finns uttryckt i hans Torah, i hans skrifter. Och därför så säger Paulus, okej, vänd er bort ifrån den här världens sätt att tänka. Men nu måste ni förvandla er sinnes, att ni tänker annorlunda. Hur ska ni kunna tänka annorlunda då? Ni har ju varit i världens sätt att tänka, nu har ni vänt om. Nu har ni gett era liv till Gud. Hur ska ni göra då? Jo, ni ska pröva vad som är Guds vilja. Hur ska ni kunna pröva vad som är Guds vilja? Genom två saker. Dels genom att ni lär er vad Bibeln säger. Toran lär vad Gud vill. Den talar om vad Gud vill för det judiska folket. Och den talar om vad Gud vill för alla människor på jorden. Det finns regler, det finns värderingar, det finns många saker där som Toran lär ut för hela världen. Vad som är Guds vilja. Och när man lägger Guds ord på sitt sinne och på sitt hjärta så kommer man att förvandlas. Sinnet blir förvandlat, det förnyas genom ordet. Därför är det så viktigt att vi tillbringar tid med skrifterna dagligen. Så att vi slutar att tänka som omgivningen tänker. Och tänker som Gud tänker. För Guds sinne, Guds tankar finns uttryckta i det som är skrivet i Toran och i Tanakh, i hela Bibeln. Och det är det första man ska göra för att ta reda på vad som är Guds vilja. Står det skrivet så vet jag vad Gud vill. Ja, Gud vill att jag ska göra det och han vill inte att jag ska göra det andra. Det andra är att jag har ett samvete, jag har en känslighet, jag har en ande som den eviga har gett mig. Som i mitt inre gör att jag kan känna av vad som är Guds vilja, jag kan pröva vad som är Guds vilja. Jag kan göra en sak och så känna det här var inte välbehagligt för Gud. För jag märker att han känner inte glädje. Jag får liksom inte få någon bekräftelse i mitt inre på att det här är välbehagligt för honom. Då har jag prövat det. Och det är ju, man får pröva. Du får pröva. Och om du inte är säker så pröva. Och så känner du efter. Vad vill du? Får jag dåligt samvete när jag gör det här? Och var känslig. Och Herren känner ditt hjärta, han vet precis om du har rätt attityd. För om du vill göra Guds vilja så är han mycket intresserad av att leda dig så att du får tag på den. Men du får inte vara lat och säga att nej, jag vill inte studera Bibeln för jag vill gå med anden. Det tror jag inte är det bästa sättet, utan du måste ha det parallellt. Du måste ha både det skrivna ordet och Guds ande som leder dig. Det är väldigt viktigt att ha balans i det här. Pröva vad som är Guds vilja. Och så ser vi här tre steg i Guds vilja. Och det här är för mig väldigt, väldigt vackert och ljuvligt. Det finns det som är gott inom Guds vilja. Och det är en väldigt bred väg. Det är en fotbollsplan eller en motorväg med 8 filer. Där det finns frihet. Det som är gott för Gud, för dig att göra. Det har du väldigt stor frihet att göra. Sen finns det en högre nivå av Guds vilja. Som är lite smalare. Det är det som är välbehagligt. Det är lite högre än det som är gott. Och då är det inte 8 filer längre på den här motorvägen. Utan 3 filer. Det är inte en fotbollsplan längre i bredd av hans väg. Av den goda viljan. Utan den är smalare. Den annan väg. En landsväg. Men det finns någonting som är ännu högre. Och det som kallas för fullkomligt. Guds vilja. För ditt liv, det finns en fullkomlig vilja för ditt liv. Och den är ännu smalare. Bara en fil på den här stora, breda motorvägen. Och det är en smal landsväg, ska kalla det så. Ingen fotbollsplan längre. Vilket gör att det kan vara saker som är bra. Som du säger, nej, jag vill inte göra det. För jag vill välja en högre väg. Jag vill välja en mer överlåten väg som jag upplever att Herren vill att jag ska göra. Det kan ha med relationer att göra. Vissa människor som du känner är. Det här, jag upplever inte att jag ska umgås med den typen av människor. För det kan vara bra att ha gått med. Liksom, inget fel med det. Men Gud kallar mig till en högre väg. Det kan ha med maten att göra. Du säger, ja, visst är det tillåtet för mig att äta. Det som Toran undervisar för icke-judar. Men jag vill gå en högre väg. Jag väljer att inte äta vissa saker. För det tillhör prästfolket judarna. Och jag vill gå på den vägen. Det kan ha med ditt sätt att tala och göra. Det kan ha med ditt sätt att använda det som du kallar fritid. Och det här är en viktig bit. I det samhälle som vi har tränats in i. Har vi lärt oss att det finns tid som vi kan disponera för oss själva. Fritider, om man ska kalla det då. Eller semester eller sådär. Och då vill man göra det man njuter av eller kanske vill slappna av och så vidare. Den tiden är väldigt viktig för Hashem. För om du har gett ditt liv som en helöverlåtelse till honom. Så betyder det att all din tid tillhör honom. Som det står skrivet, min tid står i dina händer. Min tid är inte min längre, utan den är hans. Och då måste du använda de här minuterna eller timmarna eller veckorna, fritiden. Enligt vad du tror att Gud vill att du ska göra med det. Och här kan du också då tänka att det finns något som är gott. Det finns något som är välbehagligt. Och det finns något som är fullkomligt. Och den fullkomliga vägen är den smalaste vägen. Och den ger också störst ersättning i den tillkommande världen. Och det är en väg utav mycket uppoffring. Och det är en väg utav mycket lidande. Och missförstånd. Människor kommer att kritisera dig. För den här världens ande står emot Guds ande. Och står emot ett folk som vill leva på den avskilda vägen, den smala vägen. Vilket gör att det blir väldigt mycket konflikter med människor när man lever enligt Guds fullkomliga vilja. Så här får vi välja. Du får välja vilken nivå du vill ha med ditt liv. Vilken strikthet eller disciplin du vill leva på. Och här måste du pröva själv vad Gud vill att du ska göra. Det finns saker som som Guds ande tillåter dig, men som inte tillåter, han inte tillåter mig. Och det finns det som Guds ande tillåter mig att göra som inte du är tillåten att göra. Och här måste vi respektera varandras val. Vi är alltså inom Guds vilja, Guds breda vilja. Men vi söker det som är välbehagligt och det som är fullkomligt i hans plan för våra liv. Så här får vi hitta själva och respektera varandra. Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, det är ett uttryck som används på andra templets tid som talar om en fullmakt att kunna leda andra. Jag har fått fullmakt här nu. I kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en av er. Han talar alltså som apostel i det här fallet, ett sändebud, en delegat. Han har fått ett delegat av Yeshua, talar så här på det här sättet. Så tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig själv än tillbörligt är, än lämpligt är. Tankar om er, än vad ni bör ha, utan tänk förståndigt. Blygsamt, står det i 1917. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Det här är en intressant sak. Här finns alltså ett mått av tro som Gud har tilldelat. Vad är det för tro? Det finns ju olika typer av tro. Låt säga, tron uttrycks på olika sätt. Det finns tro till frälsning, det finns tro till att få uppleva Guds ingripande i sina liv. Ni vet, Yeshua talar om att ha tro som ett senapskorn, att kunna flytta berg och så här saker. Och att ha tro för att driva ut onda andar och bota sjuka. Och tro för att kunna förvandla 5 bröd och 2 fiskar till mat för 20 000 personer. Tro till att stilla vinden och havets vågor. Det är en typ av tro. Men det är inte här den tron som jag tror att Paulus talar om. Utan här talar han om en tro till funktion. I sin personliga uppgift i Guds livet i Messias kropp. Alltså var och en har fått ett mått av tro. En tro som Gud har tilldelat var och en. Ett område där du känner att där finns ett förtroende. Det här är min uppgift. Och jag har fått en kapacitet att göra det som jag har tro för. Att jag känner att det här behärskar jag, det här kan jag göra med Guds hjälp. Och då ska man inte gå utanför det här måttet av tro. Det här är en fråga om funktionstro här. Att jag har en övertygelse om att det här klarar jag av i min uppgift i livet. Gå inte utanför det då. Utan var blygsam och tänk i överensstämmelse med den funktionstro som du har. Och säg inte att det här klarar jag, jag ska göra det, när du inte upplever i ditt inre att du har sanktion ifrån Gud att göra det. Alltså ett mått av tro. Vi kan inte göra allting, var en har en bit i vårat liv som vi kan göra till Guds ära. Och så säger han då fortsättningen här som är ett konsekvens av det. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Messias. Men varför säger vi varandras lemmar? Med andra ord, vi har inte samma uppgift allihop. Vi har olika mått av tro, vi har olika områden, mandat som Herren har gett oss. Han har tilldelat var och en för att vi ska vara en del av ett sammanhang, inte vara individer utan behöva varandra och tillsammans utgöra en kropp som tjänar Gud tillsammans. Vi har inte samma uppgift, vi har olika uppgifter. Så är vi som är många en kropp i Messias. Men var för sig så är vi varandras lemmar. Och han talar alltså om de människor som har fått anden, som har fått uppleva frälsningen, som är pånyttfödda. Han talar inte om vem som helst här, utan de som är i Messias. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd som vi har fått. Nåd är alltså gratis. Ordet gratis på svenska kommer från det grekiska ordet nåd, charis. Och det är någonting som man har fått sig tilldelat. Herren har gett oss nåd att kunna fungera i den här kroppen tillsammans. Och så tar han upp 7 olika gåvor här. Och det här har jag funderat väldigt mycket på. Jag kan inte säga att jag förstår allting här. Varför han har det i denna ordningen? Varför tar han detta? Kan inte en person ha flera utav de här? Och så vidare. Det finns många frågor som jag har när det gäller detta. Jag hörde för ett antal år sedan en undervisning av en bibellärare som heter Petri någonting. Paul Petri. Det var på den karismatiska tiden i Sverige. Och den var väldigt bra. Han sa att jag en gång stod och undervisade om Romarbrevet 12 och jag sa saker som jag aldrig hade sagt tidigare. Och det tyckte jag var riktigt bra. Så fortsatte han med den här undervisningen. Och det kan ju hända att det kommer från Herrens ande då. Och jag tyckte det var väldigt bra. Jag ska dela det för er här. Men först ska vi läsa texten. Det står så här. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Nu har ju översättarna inte haft så lätt här. För det är ju inte så, man måste ju nästan förstå det för att kunna översätta det rätt. Det står faktiskt inte profetians gåva här. Om vi tittar på den ordagranna översättningen. But having different gifts according to the grace given to us, whether prophecy according to the portion of the faith. Här står det inte att profetians gåva, utan profetia. Och frågan är, vad är profetia? I det här fallet kan vi inte säga att det är samma sak som Jeremia och Ezekiel och Daniel. För då skulle ju finnas böcker utav de här som har profeterat på det sättet. Det var inga skriftprofeter. Det här är en lägre typ av profetia än de skriftprofeternas gåva. Att profetera det är att tala å Guds vägnar. Tala ut saker som finns i andevärlden. Det finns 2 sätt att profetera som jag förstår det. Det är genom att förmedla ord som uppenbarar hemligheter. Både i dåtid, nutid och i framtid. Och det kan också vara inspiration, man förmedlar andekraft. Det står ju talas att de profeterade med instrument. Så att instrument kan förmedla profetia. Och det är inget ord, det är inga ord i sig, utan det är en typ av andekraft, inspiration. Så jag förstår att när det gäller profetia så är det 2 kanaliseringar. Och det kan man se i det ljus som finns i ljusstaken i tabernaklet. Eld är ju ljus och värme, förmedlar både ljus och värme. Ljus förstår man då som att det blir uppenbarelse utav förstånd. Man förstår hemligheter, förstår dolda saker. Och värmen är den inspirationskraft som kommer i det profetiska. Som kan ha med sång och musik att göra. Och det står, så om någon har profetia så ska han bruka den efter måttet av sin tro. Det som man är övertygad om. Och ha med trohet att göra. Inte gå utöver det. Har någon fått en tjänst så man aktar på tjänsten. Eller i tjänandet tror jag man kan översätta det. Ska vi se, jag har ordagrann översätt. Or ministry in the ministry. Or the one teaching in the teaching. or the one exhorting in the encouragement, the one sharing in simplicity, the one taking the lead in diligence, the one showing mercy in cheerfulness. Mycket enklare grekiska än vad de har översatt här. Vi tar 1917. Igen. Har någon fått en tjänst så aktar han på tjänsten. Är någon satt till lärare så aktar han på sitt lärarkall. Är någon satt till att förmana så aktar han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han gör det med gott hjärta. Den som är satt till föreståndare, han varar det med nit. Den som övar barmhärtighet, han gör det med glädje. 7 olika saker talas om här. Och det här är alltså någonting som finns i kroppen. Alltså tillsammans har man fått... Vi har fått olika gåvor eller nåd som Paulus säger då. Vi har fått tro tilldelad. Vi har fått ett mått av tro, ett funktionstro, en funktionskraft, ett funktionsområde inom Messias kropp. Och det uttrycks alltså i de här 7 olika kanaliseringarna, eller kanalerna, gåvorna, uppgifterna i kroppen. Och det som Paul Petri tog upp då här, det var att han menar att det här är karaktärsdrag, personligheter, som finns i människan. Att det finns bara 7 olika personligheter hos människorna. Han har studerat de olika kynnerna, det talas ju om pragmatiker och flegmatiker och sådana här, 4 olika. Och han fick aldrig att komma gå ihop, för han tyckte att alltid så hade man en eller 2 eller 3 utav de här 4 olika som då människorna delas upp i. Och då så såg han i Romarbrevet 12 här att här har vi faktiskt 7 olika, inte 4. Och människan har en naturlig gåva i enlighet med de här 7. Och då säger han att det finns en profetisk personlighet. Han talar alltså att detta är personligheter som man föds med. Och då menar han då att det inte här är frågan om profetians gåva, för det står inte så heller i grekiskan. Utan en profetisk personlighet som liknar den typen av människa som profeterna förmedlar genom sin profetia. Och det är alltså en människa som alltid vill proklamera fram sanningen, är väldigt noggrann med att sanningen ska komma fram, och det som är rätt och det som är riktigt, det ska ut. Och den som har en sån här personlighet kan ofta bli väldigt kategoriserande, kan man väl säga. Sen har han den här nästa personlighet som finns i listan, gåvan att tjäna, och det är alltså en praktisk människa som ser praktiska behov. För honom är det den stora glädjen att kunna betjäna andra och även fungera i det praktiska. När en sån människa kommer in i ett rum och ser att stolarna, om det är ett rum som där ska vara en samling, och ser att stolarna inte är på plats, så det första han gör det är att han vill ställa stolarna så att de kan betjäna i den praktiska situation som folket befinner sig just då. Det är en tjänarande, en tjänarpersonlighet. Sen har du lärarpersonligheten. Han vill alltid ha reda på varför. Han förklara allting och forska i varför saker och ting ligger till på det ena eller andra sättet. Det är en personlighet, och dessa personligheter finns både hos män och kvinnor. Det är ingen skillnad här, menar han då, och det, jag håller med om detta. Och sen finns det personligheten att förmana. Och det är alltså en sån som uppmuntrar, en hejaklackare. Det är inte en sån som tillrättavisar hit och dit, utan det är en sån som uppmuntrar. Det finns en del människor som har sin, som är en personlighet, bara uppmuntrar andra hela tiden. Naturligtvis så har vi ju delar utav de här sju allesammans, men en utav dem är tongivande för vårat sätt att vara. De som delar ut gåvor här, alltså en människa som är inriktad på att ge gåvor på olika sätt. Det kan vara mat, det kan vara pengar, det kan vara allt alltså det praktiska gåvogivande som fyller andra människors behov. Det finns en typ av människor som är speciellt inriktad på det, att kunna ge gåvor till andra.
Det gäller alla människor.
Ja, han menar då att du är en utav de här sju som är din huvudpersonlighet. Och jag fick tag på det här för jag var nog, ja, vi bodde i Castellón där i början. Ja, jag var omkring 22 år gammal, det är alltså nästan 30 år sedan då. Och jag har funderat jättemycket på det här sedan dess. Och jag tycker att det passar. Jag ser de här personligheterna. Du hittar en av de här sju som är en framtoning, speciell framtoning i alla människor. Både män och kvinnor.
Ja, det verkar väldigt intressant och jag tror ju på det eftersom jag har mött många olika människor också. Och det, men då är det frågan om i den andliga världen så kanske det kan användas på ett annat sätt också.
Absolut. Och jag tror att Herren har ju den andliga utrustningen han ger en människa när den föds på nytt stämmer ju helt klart överens med den naturliga utrustningen den fick vid födseln. Det är ju liksom inget som motsäger varandra. Sen kan det ju vara så, det kan ju finnas undantag naturligtvis. Alltså, jag ska komma tillbaka lite grann till de här sju så vi kan titta lite mer praktiskt på dem, hur de fungerar. Och jag ser dem överallt och när jag umgås med människor så ser jag att ja, där har vi den personligheten. Och det är en av de sju då, som är framträdande. Och det här är alltså någonting helt naturligt. Att det är alltså naturliga reaktioner hos människor som stämmer överens med en av de här sju. Man kan inte komma ifrån det, man är sådan alltså. Man är född så. Och i det så är vi alltså kallade att forma en kropp där alla dessa sju fungerar och samordnar och tillsammans så tjänar vi Gud med alla de här personligheterna som han har gett oss. Ska vi se var vi har någonstans. Den som leder, det här är alltså en administrativ gåva. Detta, att leda. Och församlingen tror jag inte finns i grekiskan här. 1917 säger den som är satt till föreståndare. Ordagranna översättningen. The lead in diligence. Det är alltså inte frågan om församlingsledning här utan en administrativ personlighet. En människa som är duktig på att administrera helt naturligt. Jag har en sådan vid min sida. Hon administrerar. Hon planerar och fixar till allting perfekt. Det är helt naturligt. Så när man ska organisera någonting så är det bättre att fråga sådana personer. För de har det naturligt. Det är bättre att de får göra det. För de Stig Åke är en, tror jag är en sådan också. Det är liksom enkelt för dem. De gör det snabbt och de tycker om det. En administratör. Kan vi se då? Jag har en till här. Den som övar barmhärtighet, han gör det med glädje. Det är en sån som fyller andra människors känslomässiga behov när de har nöd. Barmhärtighetsutövare. Om vi nu går tillbaka till de här sju, vi ska repetera. Det första är den profetiska personligheten. Den andra är tjänaren. tjänarpersonligheten. Den tredje är lärarpersonligheten. Den fjärde är uppmuntraren, hejaklacken. Den fjärde är gåvogivaren. Den femte är administratören. Och den... Nej, nu har jag hoppat över den här. Och barmhärtighetsutövaren. Ska vi se en gång till då. Profeten. Tjänaren. Läraren. Uppmuntraren. Gåvogivaren. Administratören. Och barmhärtighetsutövaren. Det har vi 7 stycken, ja. Om vi nu ska... Paul Petri, han gav en i den här undervisningskassetten som gick ut på den tiden, gav han ett praktiskt exempel på hur de här olika personligheterna reagerar inför en situation. Och det tyckte jag var ett bra exempel, så jag ska repetera så mycket jag kommer ihåg av det. Han sa så här: det kommer in en pojke med ett glas vatten och så är han lite fumlig och slarvig och snubblar och tappar vattnet och det ramlar på golvet och vattnet åker ut på överallt på golvet och glaset går sönder. Och då har vi de här 7 stycken personligheterna. Var och en reagerar i den här situationen utifrån sin personlighet. För det här är alltså någonting det är något medfött. Och man kan inte komma ifrån det. Sen måste man ju helgas i sin gåva. Men ändå så finns det en personlig eller en naturlig reaktion inför saker som händer. Den profetiska personligheten. Han säger till pojken: var försiktig så du inte gör sådana där saker. Han liksom vill proklamera sanningen att det var fel det du gjorde och du måste se till att du inte gör det. Han kan vara ju lite vass den här personen då. Tjänar personligheten, han säger: åh, jag ska hjälpa dig och samla ihop glasskärvarna och torka upp vattnet. Det är hans första reaktion. Han ser den praktiska situationen som behövs. Och läraren säger så här: anledningen till att du tappade glaset, det var att du inte höll det tillräckligt bra. Uppmuntraren säger så här: nästa gång klarar du det jättebra. Det ska du säga att det är ingen fara. Det blir bra nästa gång. Gåvogivaren, han säger så här: Jag ska springa bort till affären där och köpa ett nytt glas till dig. Och administratören då. Vi ska ta den nästa först så får vi rätt i den här situationen. Barmhärtighetsutövaren, han ser att pojken är helt förtvivlad. Och går till pojken och tröstar: åh, det måste kännas hemskt för dig att göra det. Jag vet vad som hände, jag gjorde så likadant. Och så försöker han trösta den här då, som är ledsen. Men den här administratören då, han ser hela situationen och ser att om pojken inte är tillräckligt medveten om att han har gjort fel, då låter han den profetiska personligheten prata lite med honom så att det blir en rätt förståelse att det här är någonting allvarligt. Man kan inte hålla på så här och springa med glas med vatten överallt. Men om han ser att pojken är ledsen och förtvivlad, så skickar han ut profeten och låter barmhärtighetsutövaren behandla hans känsloliv. Och han ser då till att tjänaren får tillfälle att torka upp vattnet och göra det han ska göra. Och gåvogivaren får springa och köpa glas som han behöver göra och så vidare. Det är lite ett exempel då på hur de olika människorna reagerar inför den här, en sådan situation. Om du frågar en profetisk personlighet hur saker och du kan säga, fråga honom vad klockan är eller så här. Och då kan han svara det är alldeles för sent. Men om du frågar en lärarpersonlighet, vad är klockan? Ja, hon är 14 och 15. Så är det olika svar då du kan få från de här olika personligheterna. Om man studerar de här olika personligheterna så kan man hitta det i en själv och i ens omgivning. Och det här kan ju vara saker som vi retar oss på. Men det är alltså gåvor eller personligheter som vi har fått och som naturligtvis måste helgas eller putsas på för att kunna tjäna på ett rätt sätt och bli mer effektiva och inte användas i syndens tjänst så att säga. Men vi har fått olika förmågor och vi måste respektera varandra och se att alla fungerar och kan fungera i en gemenskap. Romarbrevet 12 och 9 är vi i nu. Folkbibeln säger: älska varandra uppriktigt. Er kärlek vare utan skrymtan, står det i 1917. I den ordagranna engelska: let love be without dissimulation. Det tyckte jag var bra översättning. Låt er kärlek vara utan simulation. Du låtsas. Skrymtan är väl lite svårt ord. Kanske finns något annat bättre. Kärleken ska alltså vara äkta, ärlig, uppriktig, utan skrymtan, utan hyckleri, utan att se ut som kärlek. Utan det ska vara äkta kärlek. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Så man kan alltså hata, avsky och ändå älska. Det här är en konst, att kunna älska människan och avsky synden, det onda. Det finns ju människor som är så ett med det onda, tycker man, att det är svårt att skilja mellan människan, den onda människan och ondskan som finns i människan. Och här må Herren hjälpa oss att skilja mellan detta, för det här. Alla människor är skapade till Guds avbild. Och det finns en guda bild i varje människa, trots att de är så överlåtna till det onda så att det är svårt att se skillnaden. Men låt oss inte avsky någon människa, utan det onda som vill förstöra och som har förstört många människor. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Älska varandra av hjärta, står det 1917. I broderlig kärlek. Jag tycker det var en bra översättning. Älska varandra av hjärtat. I broderlig kärlek, syskonkärlek. Sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Här är en sak som man kan fundera lite på. Det är inte så att vi ska tävla, att jag ska visa minsann hur bra jag är på att hedra andra, utan har jag blivit hedrad, jag vill hedra andra och liksom inte trycka ner någon människa. Och speciellt inte mina trossyskon. Här måste vi vakta oss själva, dels när vi är med varandra och dels när vi talar om varandra, speciellt när vi inte är med varandra. Vad säger vi om varandra? Vad säger vi om våra syskon? Visar vi dem heder när vi talar om dem, trots att de inte är närvarande? Här måste vi skydda våra tungor för att vi ska kunna uppbygga gemenskapen. Var inte tröga när det gäller nit. Inte lata när det gäller sånt som behövs ansträngas för. Som jag förstår det. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Hur ska man kunna hålla sig brinnande i anden? Jag tror att det första är att man bestämmer sig för det. Och vakar över sitt hjärta och sin ande och tänker på hur det ser ut. Hur har jag det i min ande? Och vi har ju faktiskt fått en bild för att kunna hålla anden brinnande i tredje Mosebok. Kapitel 6, vers 9, vers 12 och vers 13. Ge Aaron och hans söner denna befallning. Detta är lagen om brännoffret. Brännoffret ska ligga på altarets härd hela natten till morgonen. Och elden på altaret ska därigenom hållas brinnande. Och det har vi en jämförelse då med Romarbrevet 12 som vi läste. Det är alltså ett heloffer. Brännoffret är heloffret. Och det ska ligga på altarets här hela natten. Om vi nu kallar den här tidsåldern för natten. Ända till morgonen tills Messias kommer. Du ligger där ända tills Messias kommer. Du har gett dig själv. Och elden på altaret ska hållas brinnande. Din överlåtelse iver måste hållas brinnande hela tiden. Vers 12. Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där antända ny ved. Och ovanpå veden ska han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Varje morgon antända ny ved. Det här för mig, för många, många år sedan så tog jag det till mig väldigt personligt. Se till att du varje morgon lägger på ny ved på din eld i din andliga, gudstjänst. Se till att du har en brinnande ande. Vad betyder att lägga ved? Jo, det är att läsa Bibeln. Tänka på vad du läser. Och också be. Be med dina ord, egna ord, med förståndet. Du kan be med ord som är skrivna genom sidor och andra texter i Bibeln. Men också be i med tungotal. Och om du gör det varje morgon så kommer elden i din ande att brinna ständigt, ständigt. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna, säger Herren. Var brinnande i anden och tjäna Herren. Var glada i hoppet. Vad är det för hopp? Jo, framtiden, det som kommer. Det som vi ser fram emot. Messias återkomst, uppståndelsen, befrielsen från synden och lidandet. Var tåliga i lidandet. Och det kan vi ju vara eftersom vi har ett hopp. Och när vi vet att lidandet skapar, om vi tar lidandet på rätt sätt, så skapar det någonting positivt både i våran karaktär här och nu. Men också bereda det åt oss en större härlighet i den tillkommande världen. Uthålliga i bönen. Uthålliga i bönen. Be tills du får bönesvar. Håll ut. Håll ut i bönen. Be för dina barn. Be för andra. Be för sådant som är viktigt. Be för det som Herren lagt på ditt hjärta. Sluta inte, utan fortsätt. Så kommer det här att ge resultat till slut. Hjälp de avskilda med vad de behöver. Hjälp de heliga med vad de behöver. Det vill säga, de som har behov bland de troende ska vi som har överflöd se till att de får det de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Folk som kommer på besök. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Och gråt med dem som gråter. Det här är en princip som är viktig. Det sa ju också våra mästare. Vi kan faktiskt både glädja oss och gråta samtidigt. Vi har den förmågan. Och vi kan känna med våra syskon. Och även andra som finns i vår omgivning. Där vi kan känna medlidande och känna medglädje. Med andra ord, var inte passiv i ditt känsloliv. Aktivera ditt känsloliv tillsammans med andra. Gläd dig och gråt. Det är bra att ha ett sprakande känsloliv. När känslorna blir avtrubbade så bör man fråga sig, mår jag verkligen bra? Lev i endräkt med varandra. Endräkt. Var den ens till sinnes, står det i 1917. Minding the same thing toward one another. Ens till sinnes. Ha inte ert sinne vänt till vad högt är. Eller tänk inte på det som är högt. Utan håll er till det som är ringa. Yielding to the lowly. Så det betyder att vi ska inte gå upp på Eiffeltornet då. Eller klättra upp på Himalayas bergstoppar till Mount Everest. Är det det han menar, Paulus? Vad menar han här? Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Vad menar han? Han kan inte mena det som han säger i Korinthierbrevet. Sök efter de andens gåvor som är de högsta. Det uppmanar han ju oss att göra. Och här ska jag tala om en övermåttan hög väg som är kärlekens väg. Det är ju någonting högt. Vad är det för högt som vi inte ska tänka på? Eller stå efter? Är det höghet i den här världen? Bli högre än de andra? Stolthet? Det som världen prisar, det som är status. Ska man undvika det? Inte sträva efter det som är statusprylar. Vad kan det vara mer han har i sinnet här, Paulus, när han skriver så här? Sträva efter, inte efter en hög titel. Det kan vara bra att ha, men det är liksom ingenting som du kan använda för att förhäva det eller på något sätt. Jag tror att det ligger mycket i det här vi funderar på bara. Håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Tycker jag är bra. Håll er inte själva för kloka. I Ordspråksboken står det: förtrösta på Herren med allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Men det står inte att vi inte ska använda vårt förstånd. Utan det står var förståndiga och förstå vad som är Herrens vilja. Men vi kan inte förlita oss på vårt förstånd. Utan vi måste förlita oss på Herren. Vi kan lita på Herren. Men det är viktigt att vi inte är självkloka. Eller att vi håller oss själva för kloka. Vi vet inte så mycket. Faktiskt. Bättre att säga, jag vet inte det där, jag jobbar med det och jag förstår, så vitt jag förstår, enligt min synvinkel. Det är bättre att ha en sådan attityd. Hur många gånger har vi inte fått ändra på våran uppfattning? Det är bättre att ha en ödmjuk attityd från början då. slipper man att skämmas när man behöver ändra på sig. Vedergäll eller straffa, hämnas, löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Vinnlägg er om vad som är gott inför var man. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. Hämnas inte mina älskare utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Människan har faktiskt inte rätt att hämnas själv. Om någon gör någonting mot mig så har jag inte rätt att ge tillbaka med samma mått eller med mindre mått eller med mer mått. Jag har inte rätt att hämnas. Det är någonting som Herren reserverar för sig själv. Men, som vi ska se i kapitel 13, han kan också delegera hämnden eller domen till myndighetspersoner. Men det är inte samma sak som att man tar rätten i sina egna händer och hämnas själv. Utan det finns andra som får sköta det. Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande kol på hans huvud. Det här är ett citat från Ordspråksboken. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Det här är ju väldigt starka ord. Det onda har ju en makt att kunna ta in vårt sinne och uppta vårt sinne så att vi kan bli bittra och vi kan få hembegär eller vi kan tappa modet och så vidare. Och det är viktigt att vi inte låter det här få plats i oss utan med det goda besegra det onda i vårt inre. Och jag tror att det i vissa fall också går i det här samhället. Och ju fler vi är desto mer effektiva kan vi vara att besegra det onda med det goda. Har vi några frågor eller kommentarer om det som är sagt här? Ni har säkert många tankar om det, de sista orden här. Alltså det här kapitlet talar om kärleken till nästan, hur vi ska bete oss till varandra i församlingen och även utanför församlingen. Och det är alltså en praktisk konsekvens dels av att hedningarna har fått uppleva frälsningen som vi ser om i Romarbrevets första kapitlerna, dels att man har börjat få makt över synden i sitt inre, och dels då att man som icke-jude har en uppgift att uttrycka Guds andes verk för att judarna ska kunna bli frälsta också, uppleva samma sak. Någon som har någon fråga?
Judarna ska bli frälsta, säger du. När blir de det?
När de tar emot Yeshuas verk. Erkänner honom som den lidande tjänaren.
Kommer de att göra det i ett antal eller bara få i början? Eller?
Det kommer att bli väldigt, väldigt många som gör det.
Som gör det på en gång så inte de andra hoppar på dem. De som inte tror utan... Så det blir krig emellan dem liksom.
Nej, jag vet inte hur det kommer att gå till.
Nej.
Jag vet inte hur Herren har tänkt att lösa det.
Vi får se.
Vad det får vi göra. Det ser vi fram emot.
Ja, det ser vi fram emot.
När det gäller de här gåvorna så verkar det ibland som att människor har övat sig i två olika av dem. För man ser, det växlar ibland när man möter människor. Till exempel tjänaren och profeten. Och ibland kan det faktiskt krocka med gåvorna. hos ja. Människor som han möter. Det är ju en väldigt viktig bit, tror jag, att man får klarhet i det så att man inte blir dömande. Att det inte folk gör som man själv tycker.
Precis. Precis. En del har ju väldigt svårt för det praktiska till exempel. Och den som har den här tjänarpersonligheten då har väldigt lätt för det praktiska. Och han kanske inte förstår den som inte kan göra det. Vad sa du, Ingel?
Jag har en fråga också, Margareta från Täby.
Mm.
Jag har en längre tid funderat över det här med glödande kolor. Och jag undrar, vad är det egentligen? Glödande kol, är det något bra eller är det dåligt?
Ja, har du något svar?
Nej, jag bara undrar om du vet något.
Ja, vi kan väl fundera. Vi kan väl fundera på det tillsammans här. Ska vi slå upp det i ordspråksboken?
Ja, men det kan väl inte vara någon bra. Det kan det.
Ordspråksboken.
Vilket nummer?
Ja, vi har faktiskt 1, 2, 3, 4, 5 stycken texter. Om vi tar allihop så kan vi få ett helt sammanhang. Det var ju intressant. Jag brukar göra så att om det är ett ord eller ett uttryck som jag vill studera, då tittar jag på överallt där det finns i Bibeln. För att få en, och titta på sammanhanget där det finns. För att få en allomfattande sammanfattning på hur det ordet används eller hur uttrycket används. I psalm 11 och 6, nu får man ju helst ta det på hebreiska då, va? Men jag tror inte det är så stor skillnad glödande kol här. Han ska låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga och en glödhet vind är den kalk de får att dricka. Ty Herren är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. De rättrådiga ska se hans ansikte. Ordspråksboken 6 och 28. Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer henne nära. Ordspråksboken 25 och 22, vilket är det som Paulus citerar. 5 och 21. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Och Hashem ska belöna dig. I Jesaja 6 och 6, då flög en utav seraferna fram till mig, i hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, när du detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Kan man dra ut en slutsats med alla de här bibelställena nu då? I ordspråksboken säger att Herren kommer att belöna dig. Och då kan man ju tänka sig att det kan ju inte vara någonting som skadar den andra människan. Utan snarare tvärtom. Alltså om du ger mat till den som är en fiende som är hungrig. Och ger honom något att dricka när han är törstig.
Ja. Jag tror den glödande kol som man samlar på hans huvud, den känns väl inte särskilt bra, men den gör nytta.
Ja, han känner ju det så. Det bränner ju på hans huvud så att säga. Men det är lustigt att det talar om huvudet. Varför inte hjärtat eller samvetet eller så? Det är en svår text. Har ni andra några bra förslag här?
Vi har inte något med brännoffer för att göra.
Ja, det var också en fråga. Men det är knappast man lägger det på huvudet, va?
Nej, men glödande.
Ja.
Kanske ändrar hans tankar på något.
Ja, jag tror att det har med det att göra. Det ska ju leda till att han omvänder sig naturligtvis. Och jag tror att när man är vänlig mot en som har skadat dig, som är illvillig mot dig, och du är vänlig mot den personen, då blir din vänlighet någonting som tär på hans sinne. Någonting som bränner honom i hans tankar. Och han liksom kan ju tänka efter, ja men hur kan jag behandla den här personen så illa när den behandlar mig så väl? Och då kan det ju leda till omvändelse. Så har jag alltid förstått den här texten. Vad säger du, pappa?
Ja, naturligtvis är det ju så att det handlar om tankarna så att säga. Och att tankarna hos den som man samlar glödande kol på blir någonting som gör att den personen börjar tänka mer positivt, skulle jag gissa på att det blir att det är. Men sen de andra sakerna här, det är faktiskt om man tänker sig glödande kol och svavel regnar över det godaktiga. Det är rent fysiskt antagligen då.
Det händer ju i Sodom och Gomorra.
Ja, precis. Att det var rent fysiskt. Att gå på glödande kol, det är också rent fysiskt, samtidigt som det är ett symbolspråk här just för att man bränner sig.
Ja, det blir konsekvens.
Man gör konsekvensen av det man hittar på. Så bränner man sig, så att säga.
Nej, men det är bara att de skulle bli... Att de skulle sända ner eld.
Ja, som Elia hade gjort.
Och serafen här, eller ängeln som kommer med glödande kol, det tror jag är en symbolisk handling som gör att rena läpparna, så att säga, eftersom ett glödande kol. Då kan man ju tänka sig att allting är, alla de här sakerna är att glödande kol är renande på något sätt då.
Utan när man går på något glödande kol, fötterna blir svedda.
Ja, just det. Nej, men likadant. När det regnar. Ja, att det regnar glödande kol kan det också vara renande.
Ja, det kan det vara. Det, var det, ju. Det gör det ju. Det är ju ett sätt att rensa bort ogodaktigheten. Jag har en annan tolkning här.
När jag var barn då fick vi presenter vid vissa...
Fortsätt.
Ja, jag tänkte bara säga, när jag var barn så fick vi ju presenter vid vissa högtider då. Och då kunde det finnas en kolbit i paketet ibland för att undertrycka att man inte endast har varit god, utan det har varit lite andra saker med i bagaget också. Så att det var också en riktig kolbit fick man.
Jag vet att det inte var glödande då.
Nej, det var inget glödande.
Ja, det var ju intressant.
Ja. Det finns en här en tolkning i Pirkei. PRK, ska vi se vad det är. Det är en judisk text här. PRK, ett ögonblick ska jag tala om vad det är. Pesikta derab kahana. Han säger så här, jag ska försöka översätta. Rab Berechia använder den här texten av impulsen till det onda. Versen i Ordspråksboken 25 och 21. Om din fiende är hungrig, ge honom bröd att äta. Alltså, synden i mig då, det är min fiende. Om han är hungrig, då ska jag ge honom att äta. Och det betyder alltså, om din ovän är hungrig, så ska du ge honom torans bröd att äta. Och om han är törstig, så ge honom vatten att dricka. Vattnet från Toran. Varför? Därför då vill du samla glödande kol på hans huvud och Herren kommer att belöna dig.
Ger man någon vatten på huvudet? Vatten från huvudet?
Toran, som är vatten till den onda driften som finns i mig, synden i mig. Så det står, då betyder det att Herren ska göra din onda dragning eller onda böjelse få fred med dig, för att det står så här: Herren ska betala honom eller dig. I Ordspråksboken står det: Herren ska belöna dig, och det här är ordet Jeshalem på hebreiska som betyder betala. Han ska betala. Och det är också samma ord som shalom, som betyder att man får fred med någon. Och då menar han, det här tolkaren, att om du ger Torah till din onda drift, så ger du honom att äta och dricka. Det vill säga du tystar, eller du ger dina onda begär Guds ord ska du ge till dem. Och då blir han fridsam, så han inte tar över makten i ditt liv. Det är ju en tolkning av det här. Men jag tror så att när vi har fiender, så är det viktigt att vi behandlar dem väl. För då visar vi hur man ska behandla människor. Och då blir det en samvetsfråga för dem när de ser ditt sätt. Och speciellt om de är elaka mot dig och du behandlar dem väl, då tror jag att det har en otrolig stark effekt på deras känsloliv, så att de kan omvända sig.
Ja, det tror jag är väldigt sant, så att säga. Det handlar om att man, ja, det är precis som man bemöter så det onda med det goda, helt enkelt. Ja. Och det bryter ner människan. Det onda i den människan som framför det. Mm. Och jag har varit med om många gånger när man har reagerat tvärt emot vad personen har tänkt sig att man ska reagera. Man tänker sig att jag ska reagera aggressivt, och så reagerar man vänligt istället, och det blir nästan en chock för den här människan. Undrar vad menar du med det här?
Du är inte riktigt klok i huvudet.
Nej, många gånger det, så att säga. Men när man då börjar tänka efter, så tänker man på kanske, då kanske man börjar tänka i andra banor. Mm. Jag tror att det handlar mycket om det. Att kanske det är så. Och jag tänkte fel.
Mm. Visst. Ja. Bra. Ska vi stanna här? Och då så säger vi tack för idag.